Podplay.
Ny vecka, nytt poddavsnitt, den här gången med Schweizproffset Magnus Nygren som varit vänlig nog att bjuda hem mig till familjens lägenhet redan av oss och min poddutrustning. Och samtidigt som jag säger det, säger jag också varmt välkomna till alla lyssnare i Hockeypuls podcast. Men Magnus, vad snällt att du bjuder hem mig här och bjuder på kaffe och sån extrem gästvänlighet måste jag säga.
Gemytligt, va?
Ja, men otroligt.
Det var det lilla. Det var ju minst omständigt för mig också. Det var
inte... Du tänkte inte på mig egentligen.
Nej, inte till 100. Nej, men det är ju trevligare också än att sitta i någon kall miljö någonstans.
Ja. Är det här svenskt kaffe?
Jajamän.
Ja, det känner man nästan efter några dagar.
Gevalia. Nej, jag skojar. Löfbergs givetvis.
Är det alltid Löfbergs?
Ja, det är det.
Har du druckit något annat?
Ja, det har väl varit när man har suttit på något slaskbord på någon bröllop någon gång och inte fått det riktiga kaffet ungefär. Nej.
Arvid Nordqvist?
Ja, men det gillar jag.
Ja.
Jag är inte så kräsen med kaffe, men jag är uppvuxen med Löfbergs, kan man säga, i massa olika vägar. Så ja, nej, när det finns tillgängligt. Så. Vi beställer från någon sån här trevlig sida så man kan få lite olika svenskprodukter hit. Inte bara kaffe. Och då har de Löfbergs tillgängligt. Så.
Jag har ju en polare, han älskar Arvid Nordqvist så pass mycket att han har tatuerat in loggan på armen. Har du Löfbergs lila liksom i ländryggen?
Nej, jag har inte det. Jag har det på ett annat ställe. Nej.
Lite ländryggen var ändå passande,
ja,
på något,
ja, sätt. Ja, det har suttit fint där. Mm. Men nej, inte än. Men jag tycker väldigt mycket om kaffet.
Okej, okay, så Löfbergs lila loggan på bröstet, eller? Var satt den någonstans?
Ja, vart har de den?
Nej, jag tänker på dig.
På mig, ja.
Du sa att du hade den någonstans.
Ja, ja, nej, det...
Får du inte snacka bort den, nu ska du avslöja dina tatueringar.
Ja, men jag väntar med den då. Den kanske kommer.
Okej. Om du känner att det här är tillräckligt gemytligt, då kommer du avslöja det. Tycker du att jag är kall och hård?
Nej,
och
men så hade jag haft den så hade jag visat den.
Okej. Men Davos, är det ett andra hem?
Ja, det har det blivit i alla fall. Sen var väl liksom inte tanken att det skulle bli så här länge som det ändå har blivit, men efter 5 år och två barn senare och ja, allt vad som har hänt på vägen, så får man ändå säga att man har väl landat lite ändå. Även om man inom det här yrket alltid kommer känna sig lite som på flykt. Men hemma är ändå, kommer alltid vara Karlstad som en utgångspunkt i alla fall, och jag har svårt att se att Davos ska kännas mer hemma än det. Eller rättare sagt, det kommer inte göra det. Utan, men som ett andra hem så definitivt. Jag känner mig väldigt trygg här och uppskattad. Och vi har alltid behandlade med mycket respekt. Och, ja, man har lärt sig språket och liksom så där. Så att saker och ting rullar ju på och har gjort under en längre tid, så. Därför har vi liksom inte hittat någon anledning att flytta heller. Även om man kanske i perioder har varit sugen på att göra något annat, precis som alla hockeyspelare eller ja, egentligen vilken arbetare som helst inom vilket yrke som helst. Så kanske man ibland sneglar över andra axeln för att se sig om. Men, nej, men det har känts rätt liksom hela tiden. I alla fall när det ska skrivas kontrakt och när man kommer fram så långt så har man landat i det här så.
Men du sa att det här inte var den ursprungliga tanken. Tänkte du 1 eller 2 år sedan dra hem igen? Eller?
Ja, men jag vet inte vad jag tänkte riktigt från början. Jag bestämde mig väl ganska tidigt under sista säsongen hemma att jag ville göra något annat. Att det kändes som att ja, skulle jag kunna få ett bra lag med ett bra kontrakt och en annan liga och prova något annat, så vill jag nog prova det liksom. Och när Davos och några andra lag, men framförallt Davos, jag gillade deras presentation direkt, och den gamla legendariska tränaren Arno Del Curto ringde upp. Så
du hade han första säsongen, va?
Ja, jag hade han ju faktiskt de 2 första, men han fick ju lämna där i runt juli andra säsongen, tyvärr. Vi var ju precis klappkass, så
det var då det blev kval också.
Ja, eller det är ju ett speciellt kval här. Det är ju typ ett kval till kval. Och vi vann ju där kvalet till kvalet med 4-0 i matcher. Så var aldrig riktigt nära ett kval så. Men ja, det var definitivt ingen bra säsong i alla fall.
Jag skulle säga, Arno kom in på 90-talet och har ju varit bestående i Davos länge.
Ja,
länge,
han gjorde väl 20...
25 år typ.
Ja, 24 år tänkte jag säga.
Vann mästerskapstitlar efter mästerskapstitlar och en extrem profil vad man förstått. Hur lärde du känna honom och har du någon dra någon story här nu då?
Nej, jag vet inte vart jag ska börja men alltså helt underbar människa måste jag säga.
Han är inte engelska va?
Ja, något ord så där.
Okej, bara något ord.
Ja, men jag och han att tacka för att jag knackade mig fram på schweizertyska. Det var man ju så illa tvungen att lära sig om man ville förstå vad han sa. Men som sagt, otroligt varm människa som tar hand om allt och alla. Var ju mer en pappa till folk i laget än en tränare under perioder liksom. Och vissa behövde hjälp med, jag vet inte allt vad det var. Och hans dörr stod alltid öppen. Och det känns som att jag vet att Petter Rönnqvist har pratat gott om han också. Det var inte igår Petter var här och spelade. Så att han var väl i alla fall, om han var någonting annat så var han ju alltid sig själv liksom.
Aha.
Och alltid varit samma. Och det, sånt uppskattar jag, tycker jag är jävligt fint liksom. Jag vet inte om jag har någon story så på rak arm, men han, vi var en utlänning för mycket. Och han tog med alla fem då på bussen till en bortamatch och alla byter om och ska förbereda sig för match och ingen har fått besked om vem som inte ska spela, men han kommer in då strax innan isvärmning och skickar 20 franc i handen på Micke Johansson och säger att du kan gå och köpa en hotdog.
Nej, jo, sa han det också.
Och hälsa från mig uppe i VIP-logen ungefär så. Så det, ja,
alltså,
nej,
Micke
men det
då? Han bara tackat
och nej, men vi skrattade ju allihop, det var ju liksom. Han gjorde en rolig grej. Han, till och med Arne förstod jag att han skulle ha tagit beslut innan vi lämnade Davos såklart. Men ja, det finns mycket att säga. Men ja, herregud.
Ja, vi kanske återkommer till honom också lite senare,
ja,
i podden.
Det är lätt hänt.
Du, kan du inte punkta upp vad du får här som du inte får hemma? Alla fördelarna om man ska säga så.
Oj, vad svårt. Jag har faktiskt aldrig tänkt på, men...
Gör man inte lite, det som spelare? Jag tänker en plus minus lista med de beslut och val man gör i karriären.
Ja, det kanske man gör.
Mentalt i alla fall, ja, kanske inte skriva ner det.
Alltså lite mer lugn och ro utan frisen. Man är mer lämnad i fred av så jag har ju alltid gillat det här att vara påpassad och bli ställd mot väggen och få svara på tuffa frågor liksom, eller om det är så att man har en bra period som vi har haft många gånger i Karlstad också, att man har varit stolt över det och velat berätta, och har det liksom gått åt helvete så har man på något sätt alltid känt att man vill dela med sig av sina egna tankar ändå och försöka få folket till att förstå. Jag har aldrig haft problem med att bli stannad på ICA eller bli avbruten i en middag på stan eller sådär, utan ja, det kanske är, om man ska klappa sig lite själv på axeln, så kanske det snarare har varit en av mina styrkor eller fortfarande är. Och det kan jag sakna lite här, att det är lite för lugnt och lite sådär för mycket lämnad i fred. Och, ja.
Det känns som att du gick från att det var ett plus till
minus. Ja, men det, jag avbröt ju mig själv för att jag kom på, är det så mycket plus? Nej, men det är ju ett plus såklart. Jag har ju mer energi över till där jag vill ha energin, att till min familj och till hockeyn. Så än att behöva, det är klart att när man blir avbruten på en middag 10 gånger, så någon av de 10 blir ju ett irritationsmoment liksom. Sen kanske 9 är fantastiska avbrott. Men så lite mer lugn och ro, det ser jag ändå i det stora hela som ett plus. En annan fördel är att jag tycker att hockeyn är roligare. Det har jag sagt sedan dag ett och det tycker jag fortfarande, även om det börjar svänga mer och mer till att alla de europeiska ligorna blir mer och mer lika varandra. Det blir mycket mer tillknäppt och det blir en mer tillknäppt hockey.
Monoton hockey kan man väl också säga.
Ja, men det blir ganska statiskt. Alla är exakt lika bra på allt och här svänger det mer. Det gör det. Det är mindre tanke. Jag vet egentligen inte om det passar mig bättre, men jag inbillar mig i alla fall att det gör det, eller bättre, men det passar mig helt enkelt. Och jag tycker att det är kul när det händer grejer. Det kan fortfarande bli en hel del mål i matcherna, samtidigt som den matchen du såg så var det knappt några mål alls, och de målen som blev var ju slumpartade mål, så jag vet inte, vad har vi mer som är bra? Just i Davos får jag ju fantastiska vintrar, det får man inte i Karlstad längre.
Kan jag kasta ut några så får du sätta en bock vid dem om du håller med.
Ja.
Kortare bortaresor är lika med mer familjetid.
Ja, men inte för HC Davos.
Det är väl problemet att ni har väl längst resa kanske.
Ja, vi har ju...
Men det är inte ändå många timmar ni har på bussen.
Ja, men vi har nog ändå en 4-4,5 i snitt. Alltså. Vi har ett par som är riktigt långa. Sen har vi ett helt gäng som är där mellan 3 och 4,5 timme. Så vi har inga sådana. Vi har en 2, Zug och Rapperswil är väl under, eller i alla fall runt 2 timmar.
Men sover du alltid hemma?
Ja, det gör vi. Även de som är Genève och Lausanne är ju 6,5.
Det är väl ändå ett plus får vi säga.
Ja, fast det tycker inte jag. Jag hade gärna åkt dagen innan till de matcherna.
Att du tvingas sitta på bussen
tillbaka. Ja, okay. Jag tycker inte att det är bästa sättet att förbereda sig för en toppprestation att sitta på en buss i 6-7 timmar. Men det är gamla vanor och det är svårt att bryta dem.
Så deny det där då. Vi sätter ett stort kryts, ett rött sådant.
Nej, men generellt så jag sover ju alltid hemma. Ja. Så det är ju generellt det är ju kortare resor och mer dagar med familjen. Och det är ju såklart ett plus. Men jag hade ju önskat att det var någon roadtrip man hade kunnat trycka in. Liksom.
Vackra naturen?
Ja, det är plus. Men det är fint i Värmland också.
Ja. Men det här slår väl ändå Värmland?
Ja, men det beror på om man gillar. Så. Ja. Det är naturreservat alltihop. Så går inte att sätta sig på krossen eller en fyrhjuling och åka runt. Eller?
Nej, det är sant.
Men ja, det är klart. Det är svårt att vara... Det är ett fantastiskt landskap. Alltså, det är svårslaget.
Pengarna?
Bättre.
Mm. Så det blir en bock där också?
Ja, absolut.
Men du pushar ju... 34 sträcket när det här avtalet är klart. Så är det så.
Gör det verkligen 31. Ja, det kanske.
Du fyller ju 34
den sommaren. Jag kommer fylla den 34. Ja. Stämmer det?
Så du pushar ju.
Ja, eller, det stämmer.
Är det här ditt... Jag ställde den här frågan till dig i ett videoklipp som ni kan se på Expressen.
Nu ska du berätta gammal jag är.
Då frågar jag ju om det sista avtalet i karriären och grillaren ska upp under hyllan.
Mm.
Berätta för lyssnarna här vad du sa.
Ja, nej, det hoppas jag verkligen inte. Alltså, det skulle ju vara någon skada eller så. Men jag vet inte, det är ju någonting med mig och hockey. Jag tycker att det blir roligare hela tiden. Liksom. Men det är ju såklart för att man fortfarande duger och att man inte har så mycket skador och att saker och ting flyter på. Sen har vi haft ett kanonår så här långt med laget och det hjälper ju till att höja motivationen också givetvis. Men jag ser inget stopp vid 34, så jag har inte satt ut någon att då ska jag vara klar eller då borde jag nog börja tänka mig för, utan jag hoppas att jag kan känna av själv att nu hänger inte kroppen med längre eller jag är för dålig eller vad det nu är. Då hoppas jag att man kan sätta stopp någorlunda i tid. Det där är nog svårt, tror jag. Jag kommer nog vara svår. Jag tror att jag tycker om hockey så mycket så att jag kommer säkert vara den där som hänger i och nu var han sämst igen. Liksom. Men
alltså så här, kvar, liksom. Är det inte på ett sätt... Jag förstår ju de som hävdar att man ska avsluta på topp och att det är på något sätt det definitiva karriäravslutet och det bästa man kan göra om man tänker det optimala slutet. Men skit i det. Alltså, ska man inte göra det man har passion för, det man älskar så länge som möjligt?
Jo, men jag tror att jag kommer sakna det den dagen jag slutar. Jag är helt övertygad om att jag kommer sakna hur mycket som helst. Så därför känns ju också tanken att jag skulle sluta när jag fortfarande känner att jag duger. Den tanken är ju helt vild för mig. Liksom. Men man vet inte, det kan ju komma skador också. Men
kan du lova här att du gör någon slags svensk variant av Jaromir Jagr-resan då?
Nej, men du, han är ju 49 nu. Liksom.
Varför inte?
Jag vet inte om han ens duger nu, men han spelar ju ändå. Men han äger ju också laget. Och så mycket pengar kommer jag aldrig ha så att jag kan köpa upp ett lag.
Men så här, åk hem till Färjestad efter det här kontraktet. Kör 10 år där, så går du ner, köper upp Vikkarlskoga. Och så har du 5-6 år där när du åker runt och hockar svenskan.
Ja, vi har ju några problem på vägen då. Det är ju att Färjestad ska ju behöva ge mig 10 år då också.
Ja, det är sant.
Och det tror jag är ett, bara där tror jag att den resan tar slut.
Börja med 6-årskontrakt och tills du är 40. Mm. Och sen tar du över Bofors.
Ja, gärna för mig. Men jag vet inte hur gärna Rickard Wallin skriver 6-årskontrakt med en 34-åring.
Du, rubriken på det här kommer ju bli Magnus Nygren, ishockeystjärnan, vill köpa upp i Karlskoga.
Den frågan har inte ens svarat på, så skulle det kunna
ja,
vara
men det lät på det som att du ändå tyckte att det där var ett ganska bra alternativ. Alltså, nu när jag stakade ut din framtid.
Men de blir också dyra för min plånbok. Alltså, det...
Okej. Okay. Så jag kommer inte kunna säga att jag vill dissa Torsten Yngvesson och ta över hans
position. Nej, jag gillar ju BIK Karlskoga. Jag har spelat där. Vi hade ju hur kul som helst.
Jag läste någonstans att du tyckte att det var det roligaste, eller ett av de roligaste kontraktsåren. Ja,
definitivt.
Eller karriärfråren.
Definitivt. Vi hade ju hur kul som helst. Alltså. Det var många, alltså var det ruggigt profilstark lag. Men jag hade kul även året innan när jag var i Mora där en sväng och... också extrem livserfarenhet. Och vi var ett helt gäng av unga... förvirrade människor från olika SHL-lag som samlades i Mora och men vi var ju duktiga också som lag men vi hade ju otroligt kul också men Karlskoga var ett fastna på något sätt det kändes extra om man kom in i den där Karlskoga-andan som de hade där och Wessner och Termell och Tellander och Näsa och alla de här, de var ju kvar liksom. Och det är någonting man är fortfarande lite stolt över, att man fick vara med i det grisgänget ett år liksom. Jag menar, alltså, runt i landet.
Det där är ju en av de klubbar som jag tycker är allra roligast att bevaka som journalist. Jag gjorde någon minidokumentär för några år sedan jag fick följa från morgon till kväll hela det där gänget. Mm. Och alltså, på en dag så kände jag mig så välkommen.
Mm.
Och då kan jag bara tänka mig som spelare, så här, oavsett vem du är, eller vad du har för bakgrund eller vad du har gjort, så finns det en plats för dig.
Mm.
Och det tycker jag på något sätt sammanfattar den här bikandan.
Nej, jag valde till och med att flytta dit och jag visste inte ens hur länge jag skulle vara där. Och ett tag var ju fram och tillbaka. Jag kommer ihåg att spela med Färjestad på tisdagen. Sen spelade jag i Karlskoga på onsdagen. Sen spelade jag med Färjestad på torsdagen. Och sen spelade jag Karlskoga på fredagen. Och sen var jag nog inte uttagen till lördagsmatchen i SHL. Jag tyckte att det var hur kul som helst. Alltså det var ju inte så att man spelade i Linköping i SHL eller bortamatch. Jag kommer ihåg att jag gjorde det. Och att man blev besviken och sa att du ska spela i Nobelhallen imorgon. Det var ju mer så här, yes!
Mm.
Äntligen liksom. Fan vad kul det ska bli att vara med dem igen. Och inget illa mot Färjestad heller, för där hade jag också hur kul som helst. Men när man kom in i det där, vilket man gjorde väldigt fort, precis som du beskriver det där med öppna armar och man tyckte att den jargongen var bra och kul liksom. För mig är det helt omöjligt att inte tycka att den är kul. Men jag förstår att det finns vissa som kanske inte tycker om dem så jättemycket. Eller den tiden ska skoga liksom. Men jag stormtrivdes. Alltså. Jag tyckte det var hur kul som helst. Och jag, som jag sa, jag skaffade till och med en lägenhet där och ville vara där. Även fast det bara 40 minuter hemifrån så kände jag liksom inte så här. Nej, men jag ville vara där och jag ville...
Bra fester?
Ja, fester. Min lägenhet var mindre än det här rummet vi sitter i nu, så var inga fester hos mig i alla fall. Men det är klart vi hade fester. Alltså, det hade vi. Samba tränare, hans första år. Typ, jag tyckte det var kanon, det var skitkul. Och,
såg du att han skulle bli något stort då?
Nej, men jag fattade. Ja, det såg. Men man förstod det i alla fall att han kommer ta sig en bra bit, den här människan. Och, hans sociala kompetens redan då. Han sa till mig en gång att jag tror inte det var för att jag var lat. Jag har aldrig blivit beskriven som lat, men han ville nog bara berätta för mig liksom att bli inte så, eller ungefär så han sa, att innan man kan vara skön i innan man kan vara skön i tofflor i ett omklädningsrum bör man gå till gymmet i gympaskor. Typ som att förtjäna att gå runt i de där tofflorna och vara den sköna profilen liksom. Och, ja, det alltså, jag vet inte hur många år sedan det är, men det sitter ju kvar någonstans. Så jag tog det inte som att han menar att du är den som försöker vara skön i foppatofflor fast du inte förtjänar det. Utan mer så här, bli inte så. Gå inte den vägen, utan gå den riktiga vägen. Och så kommer man till slut ha de där tofflorna på sig som man förtjänar det, enligt han. Men ja, det är en resa han har gjort också. Herregud, det har gått bra för han. Det är kul.
Ja, men det har ju varit en slags miniversion av podden tycker jag inledningsvis, för vi har landat lite överallt i din karriär. Mm. Tänk att jag ska bli lite mer djuplodande här under Max Puls och Faktarutan också. Mm. Den här delen, mittenakten, består ju av två. Det är först snabbfrågor, sen fördomar. Du ska ju så gott du kan svara så snabbt som möjligt på snabbfrågorna. Sen får du gärna motivera också lite grann.
Mm. Så inga enordssvar?
Liksom. Nej, du kan säkert tömma ut lite mer, tänka i varje svar. Yes. Sen kommer jag inte att ställa några följdfrågor, utan det är riktigt din show under Max Puls.
Yes.
Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
Oj. Max Pacioretty under försäsongsmatcherna i Montreal. Ja, otroligt bra. Jag är superkomplett och det har jag visat i 10 år i NHL också i ett par olika lag. Och, heltidsproffs. Skön snubbe, lätt att göra med. Jag spelade inte så mycket med han, men det lilla jag fick se. Så, de två försäsongerna var ju imponerande.
En okänd talang?
Ja, det var en svår fråga.
Den här är svår för ganska många faktiskt.
Ja, vad skulle det kunna vara? En okänd talang.
Du var ju rätt bra på att åka pulka här tycker jag. Ja, gjorde ju det innan. Ja, inte men, du och jag idag.
Jag vet inte om den är så okänd.
Det hade varit roligt om du hade delat pulka.
Jag borde nog ha något pulkarekord där i backen faktiskt. Nej, men jag har, när jag gör min, precis som jag vill, min spaghetti bolognese, då är den riktigt bra. Det är kanske en dold talang. Det är nog inte så många som tror eller vet om att jag lagar en hel del mat. Men det gör jag faktiskt. Och när jag får vara helt i fred och jag får kasta i vad jag vill i köttfärssåsen, då äter båda ungarna sig mätta och lite till.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Mitt sämsta köp är definitivt min vattenskoter jag hade. Mitt bästa köp är ska jag pumpa upp några aktier här nu? Nej, jag skojar bara.
Gärna.
Det får bli husköpet. Det är det bästa jag köpt.
I Karlstad?
Ja, precis.
Här i Davos, har ni aldrig ägt någonting här, utan det är liksom ni har fått hjälp av klubben.
Ja,
eller hur funkar det egentligen som spelare i?
Ja, det står ju lägenheter och väntar på utlänningarna när vi dundrar in, och de är otroligt hjälpsamma med att hitta en lösning som passar just den spelaren med familj som kommer då. Och så står de för det liksom, kostnader. Så fritt boende och fri bil och försäkring och telefon är ju någonting som alla utländska spelare i ligan har.
Hörde du det här?
Mm.
Nu snickrar jag på mina fördomar i realtid.
Ja.
Bra effektljud för lyssnarna, tänker jag.
Ja.
Är du redo för dem?
Jag är redo.
Här är du hemma. Här är du trygg. Längst bak i bussen och gärna med våffeljärna på full effekt.
Mm, vilken resa det var. Ja. Det är också en grej man aldrig kommer glömma.
Men gillar du att sitta längst bak i bussen?
Ja, men jag gör inte det längre.
Nej, men du var en av de killarna, eller?
Ja, men... Eller det var ju mer, eller jag har aldrig suttit längst bak på den tiden. Där var det helt bokat. En person på 4 eller 5 platser, och det var Christian Berglund. Där bak var ingen. Men långt bak i bussen.
Men nu snackar vi Färjestad för typ 10 år sedan.
Ja, typ. Ja, ganska exakt på dagen. Men ja, vi hade ju aldrig, då hade vi en del resor också. Då var ju Modo var ju kvar, och Timrå var ju, ja, det är de ju nu med. Men det var ju... en del Norrlandsturnéer där det var kanske inte buss dit, men buss emellan ställena och sådär. Det var ju hur kul som helst. Så då hade vi alltid, jag kommer inte ihåg om vi var 4 eller 5 stycken som skulle ha överraskning på varje resa. Då. Eller varje resa som var dagen innan match. Och det ballade ju ganska fort. Det började ju med typ ett vinerbröd och lite sådär, och att man eller en glass på ett maxstopp liksom, och ja, men jo, men det var ju en bra överraskning, men
så man skulle bjuda grabbarna där bak på, eller vadå?
Ja, precis.
Okay. Det gänget,
ja, de som ville vara med, det var, okay. Det var liksom inget knut.
Vilka var
liksom,
det gänget då?
Ja, men det var ingen slut.
Det var ingen sekt.
Nej, det var ingen sekt.
Färjestad sekten.
Ja, nej, precis. Men alla fick ju vara med, men det hade ju heller inte varit kul om det var 20 pers, för då hade ju aldrig slutfört den.
Men du, vilka blev inbjuden sekten?
Ja, men det var, Sanne Lindström var ju, han var ju
sektledaren.
Ja, jag tänkte säga hans namn, den riktiga sektledaren, men
precis, nej.
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 Men han var ju den absolut den som höll i det. Sen var ju Berglund med, och så var ju Micke Johansson med. Och
så var varmkorvskillen.
Ja, precis. Ja, precis, hotdogs. Ja, stämmer bra. Sen var det någon till, det är lite oklart faktiskt vilka som var med, men det var ett bra gäng där bak i bussen och det var många som var med och ja, det gick från vinerbröd till ost och skärk och snittar och allt möjligt, och det åkte med någon flaska vin där och jag vet inte allt. Det ballade ur helt enkelt. Och då, nej, det var ju rätt otanksamt att få efter att någon hade kommit med den finaste skärkbrickan som någon någonsin har sett ungefär, så var det ganska otacksamt att komma därefter. Men då,
vem hade den?
Ja, var Sanni hade den, så fin.
Han har bäst betalt också, va?
Ja, det är antar jag.
Ja, absolut.
Han skrev nog sitt egna avtal, tänker jag. Nej, men i alla fall så var vi, jag tror att vi var mellan, eller vi hade åkt från Luleå eller om vi skulle till Luleå, men vi stannade i Umeå av någon anledning. Och jag skickar in någon, eller jag själv sprang in och köpte ett våffeljärn på Clas Ohlson. Och så skickade jag in någon, eller jag kommer inte ihåg, eller om jag gjorde båda, men det var min tur i alla fall och jag fick tag i någon färdigblandad våffelsmet där på när vi gick nära i någon hörn där. Och frågade busschauffören om man kunde tänka sig att ha lite våfflor i bussen, och det var ju inga problem såklart. Så ja, det osar ju fan där ett tag. Det var smet
i varenda. Brandrisken måste vara extremt hög.
Ja, men det var liksom inte på tal.
Nej, man skiter den.
Nej, men jag tror vi skulle bara göra våfflor. Det var ingen som tänkte att vi skulle... Det hände ju heller ingenting. Det var lite våffelsmet som stängt ut. Men att vi skulle elda ner bussen, det hade ju ingen tanke på. Men det gjorde vi heller inte, så det var ju bra.
Här var en bra story annars.
Ja.
Men alltså, så den här fördomen stämmer ändå. Alltså, du trivs där bak att vara i det där sällskapet.
Och men,
att
ja, det är alltså vad du tänker och tror. Ja, ja, men jag gillar att... Jag gillar ju, från början när man blir proffs så tyckte man det var kul att sitta och lyssna på stories. Det är det bästa jag vet, det kan jag älska fortfarande. Folk som har en bra historia eller 30 bra historier, eller den människa som kör samma historia varje gång. Jag tycker att det är hur kul som helst. Och att man då som ung fick sitta och ta del av det här på sena nätter i bussen hem och sådär. Och att man överhuvudtaget fick ett säte där bak liksom, det var ju... Sen var jag inte så långt bak, men man söger sig längre och längre bak.
Nej, du måste ju vara den juni som fick plats där bak just tack vare dina sociala skills, för de är ju höga.
Ja, men ja, jo, men alltså...
Ja, men det är en, nu känner inte du göra den som tidigare, men du är en av de mest socialt kompetenta spelare jag har träffat.
Ja, okej. Okay. Ja, tack.
Ja, det ska du cred.
Ja, tack så mycket. Nej, men alltså, ja, alltså det i takt med att man också tog för sig på planen, tror jag, att man fick någon form av respekt med sig därifrån. Så och tackade jag till att vara med på de här grejerna. Det är ju lätt också att det blir så här, vad ska jag hitta på? De har så bra grejer och jag kommer inte. Men alltså, det var ju ingen sån grej. Utan det var ju helt... ja, det hade ju inte med någon ekonomisk styrka att göra om man skulle vara med på det där eller inte. Så det, och sen också tack vare att vi hade de ledande spelarna vi hade som stod med öppna armar och ville ta emot oss yngre. Det var ju inte bara jag. Vi hade ju massor med unga spelare som umgicks med... de äldre, Sanni och Frögren och Wallin och Berglund och de här som verkligen styrde upp saker och ting på den tiden.
Du visste om att Peter Jakobsson skulle få sparken innan han fick sparken?
Nej, absolut.
Ljuger
inte.
Du för mig nu?
Nej.
Okay. Tänk att du har bra färgstakoll.
Ja, nej, men det sa Bromé till mig när vi satt och käkade lunch. Då kom det upp på någon pop-up där, så då berättade han det, så det visste jag definitivt.
Visst var det Expressen-notisen, det var inte Aftonbladet, va? Det var Expressen som skickade ut den.
Ja, det är jag inte. Ja, det var först med allt.
Snyggt. Gillar du mer och mer för varje minut?
Ja, men jag gör ju också jobb för Expressen. Jag måste
ja, du får pusha på din trav, eller i den travpodd också.
Ja, precis. Ja, där är man inte med så jättemycket längre, men jag har ju lite paneltext och grejer man skickar in där.
Exakt. Så, ja. Så vi är ju kollegor, kan man säga.
Ja, vi är kollegor, ja. Absolut. Så tänk på vad du frågar.
Men alltså, Färjestadsrelationen och kopplingen till klubben, stark och finns där än idag? Eller? Nej, du? Nej.
Ja, den finns ju, ja. Absolut.
Men inte lika stark som tidigare?
Nej, det är den inte. Ja, det är klart jag har kontakt med mycket mer folk runt organisationen, alltså som människor som tillhör organisationen, än de som skulle prata kontrakt med mig. Men det har ju, det är liksom ingen gliring eller en känga på något sätt, utan det har ju givetvis med att göra med min, varför ska de ringa till mig? Jag har ju flera år kvar på kontraktet och så, men vi har ju varit i diskussioner som i alla fall jag hade önskat hade både börjat och slutat på ett annat sätt.
Vad innebär det?
Ja, men alltså det har ju varit lite stelt och kanske inte alltid varit det ärligaste liksom och så, utan jag uppskattar folk som är ärliga med mig och jag tror att folk uppskattar min ärlighet också om den behövs. Så
Jag upplever att du tassar runt den heta gröten här lite grann. Vad menar du egentligen?
När mitt kontrakt har gått ut här, de åren det har gällt, så har man ju alltid velat höra att om det finns något intresse. Liksom. Och det har ju funnits, men kanske inte på den nivån som man hade hoppats på. Liksom. Och,
alltså konkret, som att du har legat ett kontraktsförslag på bordet?
Ja, det har det ju gjort, men vad som har stått i kontraktet är också en fingervisning liksom hur hett det egentligen är.
Kontraktslängd och lön.
Ja, alltså typ. Det är alltså, ganska vara lätt att räkna ut, ja, om man vet vad man tjänade när man var där sist och hur tugget gick då jämfört med vad det gjorde något år senare, så kan man ju ganska snabbt räkna ut själv om det är dunderhett och man är prio 1-3 eller om man är längre bak i ledet. Och det i sin tur, återigen, det är ju inte så att jag sitter och försöker såga någon eller är dunderbesviken. Det har ju givetvis med att göra hur deras kontraktsläge ser ut och hur deras plånbok ser ut. Och jag menar, det är en fullt naturlig, om man väljer att lämna så kan man, då finns ju inga garantier på att man, ja, nu vill jag komma tillbaka hem, nu ska det se ut så här och det ska funka som jag vill. Och det är ju helt fel, så är det ju inte.
Nej, men om man ska prata generella termer så kan jag uppleva att vissa svenska klubbar har tagit sina spelare, om man ska säga det inom situationstecken, lite för givet. Att så här, ja, men de är från staden, de har en moderklubb eller de brinner i alla fall för den här föreningen.
Ja.
Då kan de gå ner lite i lön. Ja. Kan få lite kortare kontrakt. Det är lugnt. Det är ingen fara, för de kommer vilja vara ändå. Nu pratar jag inte om Färjestad i synnerhet, utan det här hör man från flera olika klubbar i Sverige. Men det där måste ju förändras, tycker jag. Alltså för att värdet av att ha er killar i laget och välbetalda. Ni är ju stommen som man bygger laget runt. Sen känns det som att Färjestad kanske har fattat det lite nu med handvända festen faktiskt.
Ja, nej, men det har de gjort grymt bra ju. Ingen snack om saken. Det är Peter Jakobsson och de andra som är delaktiga där har gjort ett fantastiskt jobb.
Men du har inga hard feelings mot Peter?
Det är verkligen inte. Nej. Inga alls. Jag är, återigen, det vill jag verkligen vara tydlig med. Inga hard feelings mot någon i den föreningen. Jag har liksom kontakt med allt från vaktmästare till medieansvarig till spelare så att, och alla runt om laget med massörer och sjukgymnaster och hit och dit. Så att, jag har inga hard feelings mot någon. Och det, bara för att man säger att kontakten mellan oss är inte samma som när jag var där eller de ringer inte ner mig på något sätt liksom. Men jag finner ingen anledning till varför de skulle göra det heller. Men vad vi får se, det är väl nästa säsong också. Sen går det ju ut här igen då. Eller ja, i alla fall möjligheten till att avbryta kontraktet. Får vi se då om det
2023 och sen
optionsår sista. Plusår, ja, just exakt. Det. Så då får vi se om det är aktuellt. Men det krävs ju två för att dansa tango. Det har inte varit någon tango än så länge.
Rickard Wallin då? Tror att du kan dansa med honom?
Ja, det har jag gjort många gånger. Så det tror jag nog att vi ska kunna göra igen.
Vem har bäst taktkänsla av er då?
Det är jag.
Ah, okay. Känns som att du kan vara bra på bugg.
Nej, jag är ingen bra på dans överhuvudtaget. Men...
Ja, men jag tänker på isen, du är så rörlig och liksom de här höfterna.
Ja, tack.
Ja, jag tänker mig att du är likadan på dansgolvet.
Men kanske inte ser så gammal ut som du försöker få mig att låta den här podden ändå.
Du vet att det går snabbt efter 30. Brant ut.
Men jag är ju över 30. Så.
Ja, det är därför jag påpekar hela tiden hur gammalt.
Ja, exakt.
Ah, okay, ja, så vi får
bugga,
se
jag vet inte, jag tror inte jag är någon buggfantast faktiskt. Men jag kanske inte skulle göra bort mig heller. Får bjuda upp Valle om det är dags.
Elitloppet, 25 grader ute, strålande sol. Ett kanongäng av människor samlas runt det bästa bordet. Då är du inte sen på att ställa dig upp och dra igång en ramsare alltså med bra trysch i rösten.
Ja, det skulle jag inte göra, men jag hade ju sjungit med.
Okej, så
garanterat.
Det är inte du som investerar det?
Nej, inte där.
Då faller fördomen.
Men hade det varit ett slutet sällskap på ett ställe, då hade det definitivt kunnat vara som drog igång ett. Men inte, så här, inte på en allmän plats liksom där. Då tycker jag nog att man får rycka tag i sig själv lite och inte kanske behöver vara den som syns och hörs allra mest. Men jag hade sjungit med Garanterat.
Det där är ju en sak med socialt duktiga människor, att det finns en förutfattad mening att de alltid vill stå i centrum och ha strålkastarljuset på sig.
Mm.
Jag finner det ofta att det är tvärtom.
Mm. Men ja, det, och så känner jag lite grann. Men jag tror att många människor tror i en förutfattad mening att jag är den som vill stå i centrum och vara och höras och synas och så mest. Fast det är absolut inte min egna sanning. Det får man väl leva med lite grann. Alltså det, för mig är det fine om folk tror det. Det finns ju 1 miljard olika förutfattade meningar om mig garanterat efter olika saker. Så det viktigaste är ändå att man är, jag är ändå trygg i den jag är. Jag vet att mina närmsta känner mig som jag är. Och sen vad folk tror, det är fritt att spekulera. Liksom. Det är så vanligt så det gör mig ingenting.
Vad är största travvinsten då? Du spelar en del, eller?
Ja, vi spelar en del. Nej, men jag har ju någon miljonvinst. Det har jag. Men ja, de skulle komma lite oftare bara.
Har du gått mer i backen plus?
Nej, det tror jag inte. Aha. Eller tror, det vet jag att jag inte har.
Okej. Okay.
Jag ligger plus.
Det är en gynnsam affär alltså?
Nej, det är det ju generellt inte. Sen har man ju köpt på sig travhästar också. Det är ju definitivt ingen gynnsam affär. Men samtidigt så här, jag tycker att det är skitkul och vara hemma. Jag är bra, jättebra kompis med Björn Goop. Och det är jag alltid och alltid kommer ha mina hästar där. Och varför ska man inte göra det man tycker är kul när man har möjligheten till det? Så ja, nej, jag tycker det är superkul med trav. Inte bara spela utan också följa hästarnas utveckling och sådär. Fråga gärna någon jobbig fråga till Magister Goop hur de tränar och varför och sådär. Men utan att lägga mig för mycket, men jag tycker att det är superkul.
DJ, pajasmästaren och spratt och den eviga tjötaren. Allt det här kan du slänga upp på ditt hockey-CV. För det spelar ingen roll vilket lag du har spelat för, så har du alltid varit center of attention.
Ja, sen kom det.
Exakt.
Nej, men då har vi det. Det är ju en sluten grej. Det är ju omklädningsrummet.
Ja, men det händer ju där alltså.
Där ja, men där kan jag vara pajas. Ja. Absolut. Absolut.
Så nu var vi inne lite på det där offentliga och den privata.
Ja.
Och den personliga. Så att fördomen stämmer ändå alltså. När det blir omklädningsrumsdörren stängs.
Absolut. Och lite så här också. Känna av läget. Vad gruppen är tillgänglig för. Liksom. Jag tror inte jag är den som slänger av med grejerna och springer runt naken för att det är en tysk grupp liksom, utan mer så här på, i alla fall på senare tid eller på äldre dagar som du vill att jag säger så kanske man har blivit också att man inte bara ska vara, alltså jag alltid tyckte om det med skrattet innan och efter träningar och älskar den här brytpunkten när det slås på allvar i folks ögon och man vill ju komma dit där man ska inte behöva säga till, nu är det så färdig larvat, nu är det allvar. Liksom, utan det, den känslan ska bara komma till gruppen.
Jag kan ju tänka mig att du är en av de här spelarna som är sen in i duschen. För du sitter kvar i utrustningen och sitter och bara tuggar med folk.
Ja, det tar ju tid. Men sen dök det upp 2 småbarn i livet. Så nu går det inte att tugga hur länge som helst. Men hade det varit fritt schema och man liksom inte hade någon annan att ta hänsyn till så... Som det var när man var yngre, då var det nog ofta att man var först och sist. Absolut.
Yeah. Förändrades du mycket som personer fick se på bröstet i Färjestad? Och det ansvar som det medförde?
Nej, ingenting tror jag. Jag vet inte, det skulle jag fråga någon annan egentligen. Som spelar med mig eller som kände mig. Men
du upplevde att du inte började bete dig på ett annat sätt? Just för att...
Nej, men det hade man ju det kom ju ganska naturligt. Om man förstår uppgiften och man får ju slipa till sig lite grann i vissa situationer. Jag är den första som säger att jag vet att jag har gjort fel. Alltså så här, i vissa saker i livet och... sådär. Men att jag ändrade som person, det tror jag inte. Det hoppas jag inte, för jag hoppas att de valde mig till kapten för att jag är den jag är och att de inte ville ha en förändring av mig utan de ville ha en kapten som var som mig. Och att det hoppas jag alla lag gör, att de väljer kaptener utefter hur personer och spelaren är och inte önskar att den kaptenen ska bli någonting.
Ja, just det.
Man tar då Mikael Wikstrand för att han är Mikael Wikstrand och inte önskar att Mikael Wikstrand ska ändra på någonting utan då tror jag också att man gör den rollen allra bäst när man bara får vara sig själv.
Men när du säger att du har gjort fel i livet, är den där krogkvällen 2017 du åsyftar på då?
Ja, men den är ju inte bra. Även om den är avslutad så är den ju inte bra. Men ja, jag kan ju inte radera den. Liksom. Den har ju hänt. Och samtidigt så känner jag mig trygg i det också. För jag har sagt samma sak från dag ett till... nu är det snart 5 år sedan så... jag tror att alla känner sig extremt färdig med det där. Och jag har liksom också... ja, som sagt, det, man får gärna fråga, men jag sa det jag kände då efter att det hade hänt och ja, har inte ändrat på någon story sedan dess, utan det är extremt beklagligt, men det är också någonting som ligger bakom mig som känns extremt utrett.
Bara för att recapa för lyssnarna, det var ett rasistiskt nedlåtande ord som du uttryckte i alla fall den kvällen, ja, efter att ni hade åkt ut mot HV71 i kvartsfinalen. Du försvinner ju från Färjestad efter det där. Mm. Så jag vet inte om du hade skrivit på kontrakt med Davos innan. Eller?
Jo, det var ju innan.
Det hade du gjort. Så det var inte en anledning till att du flyttade?
Nej, men det hade kanske... Nej, det var det inte. Och hade jag inte haft Davos då, vid den tidpunkten, så hade det varit för sent för mig att flytta, för klausulen var förbi, så att säga. Men det är nog inte omöjligt. Alltså, jag hade inte fått sparken, det kan jag berätta för alla, garanterat. Men det kanske hade blivit att de hade... bytt kapten eller något liknande, och det har man, det har jag full förståelse för. Det har inte varit något problem för mig, men ja, så att man hade nog inte behövt slänga ut CV:et igen, men att de hade agerat och gjort någonting åt saken, det tar jag för givet nästan. Eller ja, det är min egna spekulation.
Ja, jag förstår. Ja. Men hur tänker du kring att vissa människor alltid kommer identifiera dig med det där? Att han sa de där sakerna, då är han så här.
Ja, men jag tror inte människan är så dum att man liksom, att det kan vara så enkelt att man gör ett fel och så är man den. Liksom. Det finns ju, vi har ju massvis med människor som har gjort fel, eller vi alla gör väl det hela tiden i olika grad. Men jag menar, vi behöver ju inte gå in på någon så, men det finns ju massvis. Och det liksom, eller så är det bara jag som inte stämplar folk. Men om du har mördat 5 personer så tycker jag ju att det är en mördare. Och om du har mördat 1 person så är det ju en mördare. Men om du då börjar lyssna på bakgrund och hit och dit och dit och dit, så är jag helt garanterad på att ändra tycker du att han är den, han eller hon givetvis, är den värsta personen som finns. Eller så blir det så här, okej, ja, no. Då liksom ändras och tonar man ner det lite. Även fast den personen har sagt eller gjort eller vad som helst, det är så, förståelsen kommer ju också på plats någon gång. Och så är det ju i mitt fall också. Att det är klart att det låter ju och är extremt illa. Men jag tror inte folk tror att den där jäveln är ju rasist. Bara för att, eller bara. Jag försöker inte tona ner det på något sätt.
Jag förstår absolut. Men... har du själv brottats med och rannsakat dig själv varför just det där ordvalet kom ut i det tillfället?
Ja, men jag vet inte hur många år jag satt och brottades med mig själv om det där, fram tills jag liksom fick påminna mig själv om att jag kommer ju aldrig fram till något annat än vad jag gjorde första dagen, liksom, att sånt, det där är ju inte jag eller liksom sådär. Men hade man liksom brottats med att man kände någon gång i efterhand, jag har ju inte suttit och gömt mig efter det. Jag har varit ute och träffat folk och liksom varit på stimmiga ställen efter det där. Men ja, jag brukar säga att man kan väl döma folk som aldrig lär sig, liksom. Händer det igen eller har det inte hänt igen, eller hur ser det ut efteråt? Hur tar man vara på det? Gick jag och gömde mig eller sa jag förlåt? Och jag stod faktiskt bakom en kamera dagen efter, liksom, och sådär, så att det har väl lite med att göra hur man städar upp efter sig också.
Ja, och jag kan också säga, utan att försvara eller någonting, men ett ordval i en sån situation, det tycker inte jag förklarar eller motiverar en hel persons beteende eller personlighet.
Nej, och det tycker inte jag heller med oavsett vad folk väljer att säga eller göra eller så. Ja, jag kan ju också säga att jag tycker inte alla är värda en andra chans. Men det är också beroende på vilken grad eller vad man gör.
Ja, och att det är situationsanpassat, ja, helt och hållet.
Ja.
Men en mörk sak med det där som jag förstår att du pratade med min kollega Magnus om för typ 2 år sedan. Det var ju att du fick väldigt mycket uppmuntrade ord från personer som tyckte att det var bra att du uttryckte det där på sociala medier.
Ja, alltså det...
Och det är svårt att begripa mig på.
Ja, men det är ju lite samhället som det ser ut. Det bubblar ju liksom. Alltså det, man följer ju givetvis vad som händer hemma och vad som skrivs och tycks. Och det är ett sjukt hårt klimat liksom. Är man inte det så är man det andra liksom. Det finns liksom inte det här med att mötas i mitten känns som. Utan,
det är så extremt polariserat.
Ja, och där runt vänster så är det ju garanterat hela vägen bort till höger och tvärtom. Va? Så att... Det fanns ju de som gottade sig mycket det där, tyvärr. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga om det där. Jag kommer liksom inte fördjupa mig i det igen heller, utan det är ju beklagligt på alla möjliga sätt.
Och du har ju pratat om det förr och du pratar om det igen, men jag tänker att det var någonting jag ville ta upp med dig eftersom att det är en del av din livshistoria och din karriär också. Men ska vi säga så här då, nu har du pratat om det ordentligt utförligt här.
Mm. Ja, du var den sista som fick svar på det.
Pratar aldrig mer om det.
Nej, nu får det vara färdigt. Ja, men jag också så här, det har ju också folk förståelse för. Så här, det är många som undrar, hur orkar du svara på det där? Liksom. Men det är återigen, vi pratade om det lite tidigare. Så här, spelar du dåligt eller inne i en tung period, så här, då har jag alltid känt något ansvar att berätta. Så här, ja, men det här funkar inte, vi får inte riktigt igång det här med powerplay eller boxplay. Så här, det här är ju likadant och ännu viktigare att man...
äger situationen.
Ja, men det gör jag och jag känner mig trygg i den. Alltså, hade jag gått och gömt mig och så här, det är aldrig, liksom, aldrig intresserar mig att prata om det eller så, men då kanske du får stämpeln på riktigt också. Det där är en idiot liksom. Men jag menar, nu sitter jag 5-6 år senare och jag har fortfarande inga problem att prata om det, även om jag önskar att jag aldrig hade behövt svara på frågorna såklart. Men ja, vi lär oss.
Nygren! Mål! Magnus Nygren gör Färjestads första mål i matchen. Mäktigt slagskott, 9.38 och i återkomsten på bytter.
Ja, men... såklart viktigt för Färjestad att få energi med...
Ja, det är sista perioden i Hockeypulspodd med Magnus Nygren och det har varit högt och lågt och allt möjligt i den här podden hittills. Så kanske inte så mycket i för sig om topparna och vad du har upplevt när du har mått som allra bäst som spelare. Så jag tänker att det blir lite av den varan nu under faktarutan. Hur låter det?
Det låter bra.
Smeknamn?
Ja, det är väl Nygga är väl det vanligaste smeknamnet som folk använder. Tror jag. Sen är det lite blandat. Men på hemmaplan är det vanligast Nygga.
Ålder?
31.
Laskan.
Nu närmare sig.
Har du mer krämpor nu än innan 30? Eller?
Nej, tvärtom. Nu låter jag ju fjantig, men jag känner mig mycket mer till freds nu. Och att man liksom... När man tog steget utomlands så kom ju där till också att nu får du liksom se efter dig själv. Du är ingen fystränare som står och säger att exakt så många repetitioner ska du göra det här klockslaget och sen ska du äta den maten, utan det var ju, jag tyckte det var underbart att få ta tag i det där själv och verkligen dyka ner i sin egna kropp och vad behöver jag bli bättre på och vad ska jag fortsätta att göra och vad behöver jag inte göra längre till exempel, och ja, men bara nörda ner sig i träning som gynnar mig och kanske inte. Jag är helt övertygad om man har gjort rätt mycket träning i sina dagar som inte ger mig någonting.
Vad tror du kommer vara viktigast för att du ska vara hållbar över tid då, så att du kan få fortsätta spela den här fantastiska sporten?
Nej, men jag tror att man fortsätter vara smart liksom, och lita på sin egna instinkt. Att det här mår jag bra av, det här har jag gjort nu de senaste åren när jag har varit utomlands. Och det här har funkat bra och det har gjort mig bättre på det här. Och, skulle man flytta hem till Sverige så kommer man ju... Ja, man kommer ju hem i en annan position. Man kommer ju förhoppningsvis få en stor roll och sådär. Och därmed kanske man också kan, eller det antar jag, att man kan ha en diskussion med fystränare och ledning om att det här har jag gjort tidigare till exempel, det här har jag mått bra av. Men allting dras ju åt det här hållet, att det blir mer individuellt och det är färdigt med att 25 gubbar står och gör knäböj i takt liksom. Även om du är 35 eller 18 så ska alla köra samma sak. Det finns ju nästan inte i Sverige längre. Och inte här heller för den delen. Så det är liksom ingenting som man behöver oroa sig för heller. Men jag upplever att det har varit gynnsamt för mig att bara behöva fokusera på min egna träning. Och liksom vad jag ska göra och inte göra ett schema som skickas ut i en gruppchatt. Liksom, utan...
Min bild är ju att du... Och det är någonting som talar för att du kommer kunna spela länge. Att du har en skonsam spelstil.
Mm.
Håller du med om det?
Ja.
Eller förstår du vad jag menar?
Ja,
att du inte försätter dig i sådana situationer där det finns en hög skaderisk.
Ja, precis. Men jag hoppas att det har att göra med hur man läser spelet också. Sen, det som talar emot för en lång karriär, det är ju min speltid. Men,
vad hade du senast nu när jag såg matchen? 27,5 minuter eller sånt där?
Ja, precis.
Novemberkväll.
Ja. Nej, men jag älskar ju att ha de minuterna. Det är ju någonting, som sagt, jag kommer in i det på något annat sätt. Alltså den här berömda andra andningen träffar mig ganska fort. Och det liksom... Sen över tid så tror jag inte det är bra att spela de här 30 minuterna. Utan då börjar man småfuska och inte följa med ett anfall. Och kanske inte blir så aggressiv i egen zon som man vill vara. Men jag har alltid gillat att spela så mycket man förtjänar.
Fordon?
Ja, nu kör vi Skoda.
Verkar alla göra det av oss?
Ja, det gör vi allihop. Hemma kör jag Audi.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där arvodet 69 900 kronor.
Ja.
Rätta mig om jag har fel här, men jag hörde någonstans att för importspelarna så ligger lönerna, och det är betalt netto här, från ungefär 200 till 400 000 frank per år.
Mm.
Är det någonstans, alltså utan att gå in på din lön såklart, men är det någonstans där det ligger som du har uppfattat det?
Ja, det tror jag. Jag tror att när jag kom till ligan så var det nog fler som hade 400 än vad det är idag. Men det har ju givetvis med, det är bara att kolla vad som har hänt i världen de senaste åren, så förstår vi att de har kapat på toppen såklart. Men det är nog en smart grej att göra också, tror jag. Det finns säkert ett gäng som har över... Jag skulle tro att det ligger mellan 350 och 200 för de flesta utlänningar. Jag tror att det finns några som har mindre än 200. Jag tror att det är få som har över 350. Det finns säkert några. Men...
Okay. Men det är några som sticker ut över och under. Men spannet däremellan är 200 till 350.
Ja,
ungefär,
skulle jag tro.
Ja. Okay. Alltså, det är ju inte fyskam att liksom ligga på en sån lön och sen kunna vända hem. Men hur stor har den ekonomiska faktorn varit i dina karriärsbeslut, skulle du säga?
Ja, inte alls. Jag fattar att ingen kommer tro på det här,
skönt att du säger det.
Ja, nej, men alla säger då att man åker utomlands, för det är klart att pengarna har en betydelse, men det har aldrig varit avgörande för varken min eller Lisas del. Vi har aldrig sagt så här, nu gör vi det här för att kunna göra det här. Utan hade jag gjort det för att tjäna ihop en hacka, för att ha något, att liksom ett mål, att jag vill köpa det här eller vi vill spara, ja, vad som helst. Då hade jag inte behövt göra år 4 och 5 förmodligen, om jag inte hade velat köpa ett flygplan, för då får jag stanna här för alltid. Då. Men förstår jag menar?
Ja,
då, eller hade det varit så att man skulle dra ihop så mycket som möjligt, då hade jag överhuvudtaget aldrig åkt någon annanstans än till Ryssland. Och Ryssland har ju tackat nej till ett par år efter att jag blev proffs.
Ja, så du har haft KHL-klubbar som har sagt Magnus kom till oss?
Ja, ja, absolut.
Men då har levnadsstandarden varit bättre här, tycker du?
Ja, men det känns som att det alltid... Mitt första KHL-kontrakt som jag blev erbjuden, det var... Då kände man inte mogen liksom. Då kändes det som att jag knappt tog plats i Färjestad liksom. Att jag hade mer att bevisa på hemmaplan innan man skulle ta nästa kliv. Och det kändes rätt främmande. De andra gångerna som det har varit kontrakt som jag har varit intresserad av, då var ju Vera på väg till exempel, min äldsta dotter. Och då kändes inte det optimalt. Då tog jag Davos istället. Och det visade sig vara ett underbart val, för då fick jag vänta hemma 2 veckor längre än att åka ner hit i slutet av juli, och då fick jag också vara med på hennes på förlossningen. Hade jag valt Ryssland, då hade jag aldrig någonsin fått vara med på det. Och det är sånt som betyder mycket för mig. Det är sånt som kan också avgöra, alltså redan där så vann ju Davos mitt förtroende. Det kändes ju så sjukt bra att inte behöva läsa eller lämna Lisa på hemmaplan själv. Så, själv, hon hade haft med sig någon annan givetvis i sin närhet, men ja, det kändes bra att få vara pappa för första gången liksom, och inte behöva sitta på FaceTime från Davos. Och det värmer ju, och det är avgörande liksom. Redan där så visade de mig tillit, och de visste att jag skulle komma i bra form, och de var inte oroliga för att jag inte hade gjort någonting på sommaren och bara skulle hit och blaja ett år liksom, utan de hade gjort sin research och visste vad de skulle få. Och valde då också att ge mig den möjligheten att få vara hemma och få vara med på förlossningen då. Så att ja, det är så enkelt kan det vara, höll jag på att säga. Det är kanske många som tror att, ja men vadå, det gör väl alla chefer eller alla som bestämmer vem som ska vara vart då liksom. Men det tar inte jag för givet. Så tror jag inte det funkar. Men det var en av gångerna, och sen har det bara varit liksom att på senare år har jag varit så. Det var ganska nära i fjol faktiskt, och då...
När du var så fantastiskt bra, vann målligan för backar och ja, var med i landslaget i VM, då, ja, då fanns precis, också intresse.
Ja, det året när ingen fick se på hockey, då var jag bra.
Precis.
Nej då.
Men då tackade du nej.
Då tackade jag nej precis i slutet. Det var ganska långt gånger förhandlingar, och då hade det bara familjemässigt att göra. Att jag såg det som en klar nedgradering att byta det här familjelivet mot vad jag hade fått där. Sen hade jag fått en betydligt större plånbok, men som svar på din fråga, så pengarna har haft betydelse, men aldrig avgörande betydelse.
Din favoritplats?
Ja, min absoluta favoritplats är Koster, där Sydkoster. Där har vi säger det är Lisas föräldrar som har en sommarstuga där.
Nu snackar vi utanför Strömstad.
Ja, precis. Så där är vi en hel del på somrarna. Ett av få ställen jag känner att jag kan släppa allt liksom. Men jag har många favoritställen. Karlstad är underbart. Solvalla är sjukt kul. Ja, nej, det finns många.
Då var du på toppen av din karriär.
Men jag vet inte, jag kanske är supernaiv, men jag tror ju att jag är det nu. Jag tror ju att jag spelar min bästa hockey nu. Jag tror...
Varför var du inte med i landslaget senast då, tänker jag då?
Ja, precis. Det får du ju fråga Garpen då. Ja. Det hade jag tagit ut, så hade jag ju varit med. Så det är bättre att fråga han som bestämmer.
Men var du besviken över det? Att du inte var med?
Ja, det var...
Kanske man alltid är.
Jo, men jag har sagt det sen jag var med dag 1 i Tre Kronor att här kommer jag alltid vilja vara med. Och det jag har aldrig tackat nej. Utan jag har varit med de gångerna de har velat haft med mig, och de gångerna jag har haft möjlighet och inte varit skadad, alltså ganska allvarligt skadad. Jag har aldrig liksom tackat nej för att jag har haft en känning någonstans, utan då har jag åkt och kört. Och, största äran, alltså jag har alltid haft kul. Men jag tror aldrig jag spelar min bästa hockey i Tre Kronor. Jag vet inte varför, men det så här, man har liksom aldrig kommit upp på, eller jag, man säger jag, det är massvis som har gjort personbästa i Tre Kronor, men
vet du vad, jag vill bara pausa det där. Hur mycket jag älskar att du äger dina känslor, att säga jag, för det är väldigt klassiskt att man pratar i man-termer. Jag har en sambo som är psykolog.
Ja.
Där brottas jag hela tiden med.
Jaså?
Ja. 100%. Alltså när vi har våra samtal, ja, då är det lätt att jag hamnar i de här man-termerna. Ja. Då frågar han så här, vem är man?
Ja, precis.
Så att jag vill bara säga att jag uppskattar att du kör jag där. Jag ska hälsa min sambo Jennifer att Magnus Nygren pratar i jag-termer.
Ja, gör det.
Ja, okej, okay. men fortsätt.
Ja, jag vet inte varför egentligen. Det är klart jag
är det pressen utifrån att det är många
som
tittar?
Det tror jag inte. Okay. Men jag tror mer att det var så här att man jag kände kanske de första gångerna att man inte riktigt förtjänar att vara med liksom. Och att det då smög in en sån här obehaglig otrygg känsla att det här är inte nog bra för än, och att den inte har suttit kvar, men att man fick en dålig start så att säga. Även fast det gick bra då, så kände jag att jag inte, ja men jag vet inte, undrar hur många de har frågat innan de frågar mig liksom. Jag vet inte, det är sjukt korkat att tänka så. Egentligen ska man bara packa väskan och dra och köra liksom. Men
fast man är inte så känslig.
Nej, och inte då var inte jag i alla fall. Alltså jag känner mig mycket tryggare nu, och i fjol i VM, alltså skitdåligt resultat, men jag kände att jag presterade bättre än vad jag gjort innan och sådär. Så att nej, men jag hade gärna åkt på Karjala om de hade tagit ut mig, absolut.
Men du, SM-guld 2011, tidigt i din karriär som du får uppleva det. Och man har hört det från spelare som har vunnit, alltså när de kom upp från juniorleden och första senioråren, att man på något sätt förväntar sig att så här ska det alltid vara. Och att man kanske inte förstår hur stort det var. Men du som är från, som Färjestad i din klubb, kunde du ändå liksom ta in det där och förstå att jag har vunnit för min stad i min klubb?
Jag tror jag kunde det. Men jag tror också att jag hade upplevt det på ett annat sätt nu. Alltså nu hade det typ varit så här, och för fan vad nice liksom. Då var det bara så här, nu ska vi spränga stan liksom. Nu. Nej, men alltså, nu ska vi fira i 3 veckor liksom. Det gjorde vi typ också. Men...
Härligt.
Nej, men alltså, det var sjukt stort. Och det, alltså, så mycket vänner och familj på läktaren. Och du vet, man har vuxit upp med alla de här underbara tjejerna och killarna som är på ståplats. Och, alltså, det var sjukt mäktigt. Där också, även fast det gick jättebra personligen, så kände man, jag kände inte liksom så här, det här var jag typ med och avgjorde. Fast man hade ju en betydande roll. Men det var så många som hade så mycket mer meriter och drog ett så mycket större lass än vad jag gjorde, som spelade kanske 7 minuter 5 mot 5 och 7 minuter powerplay. Liksom. Nej, 7 minuter är mycket powerplay, kommer jag på nu. Men förstår vad jag menar?
Ja, absolut. Att
jag blev inkastad i ett första PP där. Liksom, där allt gick in. Alltså, vi hade sånt sinnessjukt stäm och ett satans bra lag.
Ja, men det var så profilstarkt också. Ja. Och ni hade ju den ultimata och eftersträvansvärda mixen av äldre killar som hade varit med förr. Alltså man tänker på Frögren och Sanne Lindström och Rickard Wallin och allt vad de hette. Och sen några Young Guns i duo och Jonas Brodin och etc. Så det kändes ju så på något sätt den perfekta stormen där. Nu vet jag inte om är perfekta stormen positivt eller negativt.
Ja, alltså, positivt.
Ja, det är väl det.
Ja, det tror jag. Okay. Om någonting är perfekt så måste det vara positivt.
Ja, vi kör på det. Men känner
nej,
du
men
också
jag håller med. Men om jag ska dra ett exempel som typ Jonas Brodin, som inte fick någon rubrik förutom att han var superduktig. Så här, det såg ju alla direkt då. Men han drog ett större last 5 mot 5 än vad jag gjorde. Och jag är ju 3 år äldre än han. Men han bidrog ju mer 5 mot 5 och spelade mer 5 mot 5 än vad jag gjorde. Men jag lyckades ju göra en massa poäng i powerplay och sådär, och fick jag spela med Micke Johansson som hade show där från Härfålen, och Valle gjorde ett grymt jobb framför mål och, ja, nej, men det var ja, fantastiskt år.
1981, 1986, 1988, 1997, 1998, 2002, 2006, 2009 och 2011.
Nu kommer guldhjälmarna på i Färjestad.
Det är åren för Färjestads SM-guld i ishockey. La Familia kallas klubben lite vandagigt här och var. Men det är en tradition och det är en klubb med kontinuitet. Och därför tar de bucklan i år igen. Nu är det slut. Matchen slutar 4-1. Det är 4-1 i matcher för Färjestad mot Skellefteå.
En av mina kollegor, Sanne Lindström, vi har ju varit inne på honom lite tidigare här, fostrade, eller han har väl sagt det på skämtsamt vis, men att han var med och fostrade er yngre, för det var ju några riktigt duktiga 90-talistbackar där.
Mm.
Jag tror att det är Sanne du ska tacka för karriären, eller?
Nej, men en del. Alltså, det är klart, de hade stor inverkan på oss alla. Jag nämnde det tidigare, alltså, det var en sån vansinnigt stark ledargrupp som ledde det där laget. Men Emil Kåberg ledde på sitt sätt. Jag kanske inte pratade så mycket, men direkt om jag tittar på hur mycket han offrar sig för att vinna det där guldet. Och Sanni också. Men han var ju både visare på isen och var verbal. Precis som Rickard Wallin. Båda har fått Guds tal liksom. Och vi hade ju massvis med folk. Pelle Pressberg sa inte så mycket, men... Ja, det räcker med att kolla på hans karriär så förstår man att man borde ha lärt sig någonting under tiden man spelar med han. Junland var nog, om inte på toppen av sin karriär, så bra nära då. Han var ju duktig många år efter det också, men Men han var riktigt bra då. Jag skulle kunna gå igenom hela det där laget.
Och när man tittar tillbaka så inser man att det var inte så konstigt att ni vann faktiskt.
Nej, vi hade ett jättebra lag. Och vi fick till det perfekt när det gällde som mest. Med Tommy Samuelssons fingerspetskänsla, med Jörgen Jönssons finess eller vad man ska säga, och kunskap och sådär. Leffe Karlsson var extremt bra för oss backar, definitivt för oss yngre. Jag tror att de äldre backarna upplevde han som nyttig och bra för dem också. Han hade nog så behandlade han i alla fall mig när jag blev äldre, att jag tyckte han hade bra fingertoppkänsla liksom, med vad som behövs och inte behövs tas upp, och man behöver inte peta i allt, utan det här förstår han, det behöver jag inte gå dit och berätta och sådär. Så jag tror inte man får ihop en bättre ihopsatt, eller jag tror inte man kommer spela en bättre ihopsatt grupp. Dels för att jag vet inte hur mycket det där laget kostade heller, men vi var ju många som spelade bra som inte tjänade så mycket heller, så det behöver inte ha varit så dyrt, men våra bästa spelare levererade när det krävdes som mest, och de bästa spelarna var också våra viktigaste spelare, och det var nog tanken från Thomas Rundqvist som byggde det där laget, att de här spelarna, de ska vara bäst, och det var de också. Micke Johansson, Dick Axelsson, Marcus Paulsson. Sen hade du uppstickare som Peppe Lund, Brodin spelade bättre än vad någon kunde förvänta sig. Två grymma målvakter, Salak blev skadad, Nilstorp kom in och spelade lika bra som Salak. Erik Granqvist på den positionen. Det här har vi inte tid med att gå igenom allt det här.
Mini Hall of Famers allihop, ja. Känns det som.
Nej, men, och då har jag glömt ett gäng också. Mattias Sjögren var fjärde center.
Ja, helt sinnessjukt, ja. Titta på hans karriär sen.
Mm, precis.
Din största motgång?
Det är väl ändå den där händelsen. Det är nog min största motgång, skulle jag tro. Det är det. För jag antar att du inte menar att jag bara ska säga något som hänt på isen, men...
Nej, men vi har ju pratat om det. Så jag kan ju ställa den här frågan då. De två åren i AHL, ångrar du dem?
Nej, verkligen inte. Tvärtom. Jag ångrar att jag inte, för där var jag ju, hade jag mycket skador liksom, och det blev ju tungt mentalt att bara sitta där liksom. Hjärnskakningen jag fick andra året jag var där, den...
För du spelade bara 15 matcher den säsongen.
Ja, precis. Sen var det kört, så jag var ju borta då. Den var ju jobbig. Ändå ville de att jag skulle komma tillbaka år tre och göra ett försök igen, men då var jag mentalt var någon annanstans då redan och ville börja om liksom, och det var ju en svacka såklart. Där mådde jag inte bra, men alltså, jag skulle aldrig komma på att jag ångrar det. Alltså, sjuk lärdom för livet och lära sig den typen av hockey och mentalitet och vässa armbågarna lite och inte stå längst bak i kön och vänta på min tur, utan...
Jag tänker så här, du var ju säsongens back 2013.
Mm.
Och att du inte liksom gick upp till NHL-spel och fick testa på det, känner du en besvikelse över det? Nej. När du var i någon slags karriärspi... Alltså, du pratar om att du är bättre än någonsin.
Mm.
Men det där var ju en av höjdpunkterna i alla fall, om vi blickar tillbaka.
Men jag är ganska mycket bättre och spelar idag än vad jag var då.
Ja.
Jag hade inte fått det där priset om jag inte hade spelat med Chris Lee den säsongen.
Är det en av de bästa backarna?
Ja, det är det. Absolut.
Så han bar dig lite, eller vad
ja, ska man säga? Så här, jag hade ju ett sjukt målstäm. Han började ju halvtrögt, men var ju fortfarande superbra i spelet. Så poängmässigt lite trögt. Och då hade ju andra sidan jag stäm. Och sen så växlade jag över, så han fick ett väldigt bra flyt i allt han gjorde, vilket han förtjänar, för han hade borde han haft från dag ett. Och det är otroligt att inte han har spelat på, att han har åkt runt och gömt sig i AHL som forward och harvar runt som back i tyska ligan är ju en gåta, men jag vet inte vem det var som hittade han. Anders Sten eller kanske var Andreas Johansson, jag kommer inte ihåg. Jörgen Jönsson kanske var sportchef då.
Ja, han hade ju en och en halv säsong där, så kanske var Jörgen som snappade upp honom.
Ja, med fruktansvärt bra back. Och inte bara offensiv som folk ville få det att låta heller, utan han var ju tillräckligt smart, alltså inte något fysiskt så, men han läste ju spelet på det sättet, så han behövde ju aldrig ställa sig de situationerna heller. Sen åkte han ju tog dominera i Ryssland. Och...
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Men måste han vara aktiv eller? Nej, Niklas Lidström.
På vilket sätt?
Ja, men alltid så här, aldrig den som har liksom stuckit ut mest eller synts och hörts mest eller sådär, men ja, han har alltid bara varit bäst liksom. Och det är fascinerande tycker jag.
The perfect human som man kallas där borta.
Ja, precis. Men det finns, jag har jättemånga jag har inspirerats av i mitt liv. På och utan frisen och sådär. Men om jag ska ta någon som folk vet vem den är så... Den min största inspiration i livet är min morfar. Han finns väl inte, men... ja.
Men hade han hockeyintresset så att ni delade det?
Nej, men i den grad att han ville skjutsa mig till alla träningar typ. Men inte så att han åkte och såg på Färjestads A-lagsmatch. Eller han skjutsade mig dit och sen satt han och sov i bilen när jag tränade. Och så skjutsade
han
till mig. Ja, typ.
Så fint.
Ja, men han kunde typ vara med och... Ja, han är en fin människa som jag har fått mycket hjälp av.
Jag tycker det är väldigt passande att du får in honom här också när vi tittar på din karriär. Att det blir en slags minihyllning till honom. För, som det låter så han är ändå en stor del att du blev hockeyspelare.
Ja, jag gjorde faktiskt min SHL-debut samma dag som hans begravning.
Okej. Hur kändes
så,
det?
Ja, men det var så här. När jag fick frågan så var det ju... Ja, men det kan jag inte göra. För då är jag ju... Står ju grinar i en kyrka i Molkom liksom, så det funkar ju inte. Men så när vi pratade om det så var det mer så här, ja men fast vad hade morfar velat då? Han hade ju inte ens velat att jag kom på begravningen utan... Så jag åkte på begravningen, fixade som en polare, hämtade mig med en hyrbil utanför kyrkan, slänger mig in i den där bilen helt knäckt och de två kompisarna skjutsade mig till Göteborg och så fick jag spela några byte, så det var inte så.
Men ni hade bortom matchen från Frölunda då?
Så, men det är någonting man aldrig kommer glömma. Och sen dit, och, ja du vet, man kommer in dit och är helt sprängröd i ögonen liksom och sådär. Men det är sjukt att man pratar om det nu, för jag har typ inga minnen från matchen. Och det borde man ju ha från sin SHL-debut, men ja.
Vad heter morfar?
Edgar.
Edgar, bra namn. Måste
jag säga. Mäktigt namn faktiskt.
Så Edgar Nygren? Eller?
Nej, Johansson.
Johansson, ja. Lite fysiker, men jag heter ju Johansson.
Ja.
Tröttaste efternamn är i hela Sverige.
Ja, nej, men det är väl...
Men
det
han är bra förnamn, det ska vi ge honom. Precis. Okej, men du har inga minnen alls från den här SHL-debuten, för det där...
Ja, men, jo, men jag har minnen så här från allt runt omkring, alltså resan dit och man bytte om och i bilen och kaos och ja, man försökte komma över det där liksom och jag hade ingen aning om vad som skulle vänta eller med fullsatt Skandinavium och... Ja, jag vet inte. Eller så var det tur att jag inte hann att tänka eller sitta i den här bussen dit och bli nervös och sådär. Men ja, jag spelade i alla fall. Och,
Men ruggigt fina kompisar då, måste jag.
Ja,
och ställde upp för det där.
Ja. Just de två har jag ingen kontakt med idag. Men
okej.
Okay. Ja, de har tackat för att de hämtar mig. Ja, livet tar olika vägar. Vi ska nog inte fördjupa oss just dem.
Okej. En klubb du inte gillar...
Ja, jag hade nog kunnat svara mer så här rätt upp och ner när jag var och spelade i Sverige. Men det har alltid varit heta möten mot HV, både på och utanför planen. Brynäs mötte vi mycket, de har väl inte så mycket till övers för. Men jag menar, nu när inte HV finns i SHL så tycker jag att det är bedrövligt. Det är klart de ska vara där.
Det känner man som motspelare ändå.
Ja, precis. Jag gör det i alla fall. Sen två människor jag kommer nära på grund av att de har spelat med mig i Davos är Mattias Tedenby och David Ullström, som har blivit båda jättebra kompisar till mig. Tedenby har barn i samma ålder och vi ses på somrarna och sådär. Så att de har väl gjort att det där har tinat ut lite grann. Och, ja, jag vet inte.
HV och Brynäs, vi sätter ut honom.
Ja, eller? Men ja, eller något utav dem. Ja.
Den förolämpningen hör du oftast ute på isen.
Ja, här är det ingen som säger något till mig. Så jag vet
de förväntar
inte.
Sig att du inte kan språket eller?
Nej, men vadå, alla kan väl engelska höll jag på att säga. Så det hade ju gått att säga. Men jag tycker inte jag hör så mycket. Hemma i Sverige, då var det liksom inte... Nej, jag tycker jag har varit rätt lugnt. Men jag har heller aldrig varit den som har tjafsat mest och sådär, utan jag har försökt lägga energi på alla annat. Även om man har varit med mycket i hetluften och sådär och kanske stuckit dit näsan, så har jag aldrig varit den som folk har orkat tjata med liksom. Jag vet inte.
Att du vinner de mentala krigen?
Nej, eller? Men det vet jag inte varför, men det har bara blivit så. Jag kommer inte ihåg att jag har någon så här just det där brukar folk säga liksom. Jag hade stora framtänder när jag gick i skolan och blev kallad för bäver. Det kommer jag ihåg däremot. För det satt ju sig, det var inget kul liksom. Men,
nej, okej, sorry att jag skrattade.
Nej, men alltså det var ju kul för att jag tog upp det nu.
Ja, okej. Varför, du borde ha nämnt det under smeknamnspunkten.
Bäver. Ja.
Magnus Bäver Nygren.
Ja, men det är ju liksom, det var ju någonting man inte... Då har jag aldrig något annat smeknamn. Nej, men jag har faktiskt inget, jag kommer faktiskt inte på någonting. Det hade varit kul om jag hade något så här. Det där säger de alltid, eller. Men jag vet inte. Nej, jag har inget. Men de skiter i mig liksom.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Jag skulle ju önska att det blev lite mera hur ska jag säga, lite mindre tanke, lite mera för lite mer för publiken, för de som betalar våra löner och gör så att den här sysslan går att hålla på med. Liksom. Lite mer underhållande, hur gör man det? Ingen aning.
Ska det inte vara mer tanke då?
Tänk att ja, just nu det är ju mer ett mentalt krig. Liksom. Det är ju, alltså, alla man pratar med som pratar om SHL, det är ju mentalt jobbigt. Alltså, det är ju... Och det är ju här med. Jag säger inte så här, nu är jag på semester. Eller, alltså, så är det ju här också. Det är många gånger man är mer trött i huvudet än i kroppen efter en match. Liksom, att man... alla är så sjukt snabba uppe i skottlinjen. Alla kan täcka skott. Alla kan spela 25 minuter. Det hade varit roligare om alla lag var tvungna att ha en fjärde femma med som inte orkar spela 25 minuter. Ja. Nej, men jag vet inte om man ska komma ifrån det där heller.
Kan man hyra in ett hockeytvångäng i fjärde kedjan typ?
Ja, men lite så. Nej, men jag vet inte om man ska komma ifrån det heller. Men hur ska man få det mer underhållande? Det är ju, SHL är ju underhållande tycker jag. Men det blir också ganska statiskt i perioder. Men det är ju för att alla är så bra. Alla från vaktmästaren som gör den perfekta isen till huvudtränaren som ska sätta ihop det här. De är ju typ lika bra allihop.
Det är proffs.
Förr kunde man ju åka till en ishall och det var katastrofis. Ja. Och så bara, det här vinner ju hemmalaget för det här kan inte vi spela på liksom. Men nu är det inte så. Liksom,
det är en förutsägbar liga i mångt och mycket. Om man jämför med NHL här till exempel.
Ja. Nej, men här händer ju mer och det finns ju fortfarande vissa lag som inte spelar som det andra. Hemma spelar alla likadant. Alla samma system typ. Med vissa undantag givetvis. Men alla vill spela snabbt, alla vill spela via centern. Alla, ja, men du vet så här. Så är det ju inte riktigt. Här finns det fortfarande något skönt gäng som spelar man-man liksom.
Ja. Ja. Och alltså, vissa lag som bara packar hemåt och går på konter. Till exempel Lagnau är väl ett sånt lag som är i botten här.
Ja, absolut. Och sen har det vissa lag som bara får checkar också. De får inte en lugn stund liksom. Men ja, jag tror inte att det är gynnsamt heller. Utan, men,
problemet är väl att alltså, de flesta svenska tränare är skolade i samma typ av ishockey. Mm. Och har lärt sig samma saker och kanske inte har hittat sin egen identitet.
Nej, och sen, men också att de ser vad som är framgångsrikt. Det är framgångsrikt att spela som SHL-lagen gör. Det är inget snack om det. Jag menar, Frölunda, Skellefteå och de här lagen som har varit framgångsrika de senaste åren. Jag måste tänka lite. Men,
ja, du, ja, Växjö,
ja, Växjö, precis. De spelar ganska snarlikt. Det är ju, man försöker ju överbelasta i försvarszon. Alla är sjukt aggressiva.
Jag tycker de skiljer sig lite mot typ Skellefteå och Frölunda.
Och de skiljer sig också i andra delar med att de har lite mera fritt till exempel än vad Frölunda har. Ja, men kanske, jag vet inte. Är de drivande då inom det här som jag försöker leta
problemet
efter?
Är väl att många tycker att Växjö spelar lite tråkhockey.
Ja, jag vet inte. Jag har inte sett så många av deras matcher, men någonting gör de ju bra. Men dåligt svar på frågan, men jag vet inte. Hur ska vi få det mer underhålla? Det blir ju fortfarande de här matcherna där det inte händer så mycket. Och man försvarar sig med icing och sådär. Ibland kan jag sakna de här spelförstörande momenten lite. Att man får ner farten. Och att det då med lägre fart blir utrymme för mer skills. Liksom.
Det där är ju verkligen en Färjestads-grej att tycka. För jag hade Håkan Loob med i podden.
Ja.
Han sa samma sak.
Ja, okay.
Att han hade gärna sett att man går tillbaka till att ja, men det är okej att haka lite mer.
Ja.
För att sänka tempot. Och det ser man ju här i Schweiz också. Domarna tillåter lite mer. Mm. Och det kan vara en anledning till att man får lite mer isyta att verka på.
Men när man är i Schweiz är det sjukt frustrerande. En regelbok en dag, en annan dagen efter.
Okay.
För det där blir en bedömningsfråga. Ja, han hakar mig 31 centimeter. Och igår fick jag utvisning när jag hakar in i 27. Alltså, det blir upp till domare och domare. Och det gillar jag, för det är mänskligt. Det är mänskligt att göra fel, det är mänskligt att göra olika bedömningar, se på saker på annorlunda sätt. Alltså, varför inte? Men det är ju trycket utifrån att det är så här, nu ska domarna kunna försvara sig med video. De ska kunna säga att det här är regelboken. Men att de helst av allt har kunnat dömt på ett annat sätt. Men det är också enklaste vägen. Och kanske den mest rättvisa för domarna själva.
Ett lag du gärna vill spela för?
Davos.
Ja, men det gör du ju.
Det är tråkigt.
Ja, det är väldigt tråkigt.
Vad hade jag velat spela då? Nej, men alltså, så här, jag hade ju gärna velat tagit mig till Montreal. Det hade varit sjukt coolt att få spela för dem. Men med det sagt så sitter jag inte och grämer mig att det aldrig hände. Men det hade varit sjukt coolt att fått varit en del av det laget under en bra period, ska jag säga. För jag tror inte det är lika kul under en dålig period.
Med tanke på hockeymäcket.
Men om du frågar mig igen och jag väljer Montreal, fast bara när de spelar bra.
Ja, typ som i Stanley Cup-finalen, eller som i spelet senast. Då hade man ju syngre med
att
vara där.
Ja, precis. Nej, men alltså, hur coolt hade inte det varit? Det är jo, klart absolut. Att jag hade velat gjort det.
Man vill ju, eller, men, nu sa jag man.
Mm.
Och så som att jag var hockeyspelare också. Man vill ju spela. Ja. Nej, men jag kan tänka mig att många hockeyspelare skulle vilja representera en kanadensisk klubb. Med tanke på intresset där.
Men jag är, det är också lite så här. Montreal, ja, jag fick spela ett gäng försångsmatcher. Så de var ju slutsålda givetvis. Så att man har ju spelat ju Bell Center för slutsålda läktare. Men det är inga riktiga matcher. Men man fick ju smaka lite på det.
Och men, det men ge mig en realistisk coolt. Destination då. Eller vem säger att du inte kan få ett NHL-avtal?
Ja, men det ligger ju inte så nära till hans. Det fattar väl alla. Men alltså hade alla velat och det hade gått att lösa, så hade jag ju velat spela i ett riktigt bra Färjestad som känns tryggt igen. Liksom. Det känns som vanligt. Och vanligt för mig är att det stormar inte runt det. Ja, runt det, men inte i det.
Nej, men hur
det gärna stormar runt.
Ja, men hur ser du på turbulensen då, som har varit den här säsongen?
Ja, men det är väl befogad kritik. De har ju inte fått ihop det än. Men samtidigt så, alla jag känner som är kvar i organisationen, alla spelare som de har tagit hem, hade jag också tagit hem. Det är ju hundra gubbar allihop. De är ju nog kvalificerade hockeyspelare för att göra det där jobbet och ännu bättre människor allihop, så att det är definitivt rätt spelare på rätt plats. Sen som Per Jonsson sa en gång i tiden, så tar det och skruva ihop det här, och det kanske är så nu också.
Ja, han har ju varit med och vänt från botten till toppen med Färjestad också 05-06 säsongen där.
Men det är ett underbart uttryck. Att det ska skruvas ihop någonting. Liksom. Det känns som det kommer en IKEA-möbel. Till. Men det är klart att jag vill spela i min hemstad. Alltså, det laget som ligger mig närmast om hjärtat kommer alltid göra. Oavsett om de vill ha mig eller inte. Så är det de som har mångt och mycket. Kanske inte så många av dem som är där idag. Men det är samma förening och många är kvar än, och de har format mig och många andra till vad vi blev och vad vi är och värderingar, hur behandlar man folk, alltså allt det har vi gått igenom och det är sjukt, kommer jag alltid vara sjukt stolt och tacksam över.
Där är du om 10 år.
Då är jag nog i Karlstad, tror jag.
Antingen som spelare eller på sidan om?
Ja.
Något av det.
Ja.
Kan man drömma om...
Alltså, menar du att jag skulle jobba då? Alltså, jag tror att jag bor i Karlstad, menar jag.
Ja,
tror jag.
Du behöver inte svara mer än så egentligen. Men kan man som spelare drömma om, just med din Färjestadsanknytning, om ett Jörgen Jönsson-avslut? Alltså, förstår du med då? Alltså, han började sin Färjestad-karriär med att vinna. Mm. Det gjorde ju du också, kan man ju säga, när du kom upp i seniorerna.
Mm.
Och han fick avsluta 2009 med att vinna.
Mm.
Är det någonting som du så här, inte går runt och tänk på konstant, men att dagdrömmen slår till ibland?
Ja, absolut. Alltså, jo. Men det där, jag var ju där då. Alltså, det, den som inte drömmer om det, den är ju dum i huvudet.
Ja, det är sant. Kanske alltså, en dålig fråga för mig också.
Nej, men,
du har sågat mina frågor för lite, tycker jag. Faktiskt.
Nej, men alltså så här. Ja, det är klart man drömmer om det. Alltså, tänk om man kunde få göra det. Det hade varit... Det var ingenting saknas, liksom.
Men vad slår det?
Nej, man känner sig själv hyfsat klar. Man får vara bäst en sista gång, liksom.
Magnus, Nu ska inte jag sno dig från din familj mer, för det är middagstid hos familjen Nygren här. Det har varit en väldigt trevlig en och en halv timme här att få sitta och blicka tillbaka och tänka framtid över nutid. Tack för att du var med i Hockeypuls podcast.
Tack snälla, det var skitkul.
Och tack till alla er som har lyssnat på det här. Det kommer ett nytt gästavsnitt nästa vecka. Hoppas att ni är med oss då. För tankar eller funderingar, adam.johansson@expressen.se. Och med det sätter vi punkt för Magnus Nygrens avsnitt.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.